nya generationer kommer lära sig om musik och sig själva.
Reporter Tanja Ulriksson. Och det var allt från fredagens P1-kultur där vi har talat om Wes Andersons nya film Phoenician Scheme och intervjuat flera av skådespelarna i den. Och så har ni kunnat höra om filmen Kung Fury och problemen med dess uppföljare. Klassikern, det var också film, John Schlesingers Midnight Cowboy. Missade ni något av detta så gå in i appen Sveriges Radio Play så kan ni höra programmet från början. Där kan ni också höra Ngugi wa Thiong'o, den kenyanska författaren som avled tidigare i veckan. Producent för dagens program var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Lotte Linderar. Jag heter Gunnar Bolin.
Och det här var alltså en återutsändning från fredagen. I nästa timme hör vi förmiddag med Nicke Nordmark till att börja med. Det ska handla om en statlig utredning som har föreslagit ett nytt betygssystem i Sverige igen. Om kunskapsbedömning nu och förr. Här och nu är klockan 4. Vi får nyheter från Ekoredaktionen.
Det kommer kritik från experter och intresseorganisationer mot förslaget att ta bort formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. RFSU:s förbundsordförande Lina Fridén är orolig.
Vi vet att det stärker unga i att kunna prata om identitet och känslor och relationer. Det är ju en tydlig tillbakagång när det kommer till prioriteringen av sexualundervisningen i skolan.
För 3 år sedan lade man till formuleringar i läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer. Alla lärare fick ansvar att prata om sexualitetsfrågor och ett särskilt ansvar fick rektorn. Men i förslaget som regeringens utredare tagit fram föreslås nu att formuleringarna stryks. Något som skulle leda till att ämnet fortsatt ingår i enskilda kursplaner, men det skulle inte vara en del av skolans övergripande uppdrag. Jämställdhetsminister Nina Larsson.
Om man tydligt kan få in sexualundervisningen i de olika kursplanerna som blir aktuella så kommer det bli tydligt vilka lärare och vilka ämnen som det här ansvarsområdet faller under. Detta kommer att stärka sexualundervisningen framåt och öka kvaliteten inom det.
Reporter här Elsa Ivarsson. Tyskland överväger att införa en skatt på 10% på stora multinationella teknikjättar som Alphabet och Meta. En högt uppsatt politiker säger till tidningen Die Welt att det är fråga om rättvisa. Tyska regeringen håller på att ta fram ett lagförslag om det här, men man ska först bjuda in teknikjättarna till samtal. I nordvästra USA varnar polisen folk att undvika ett område nära gränsen mot Kanada efter att 250 miljoner bin släppts lösa efter en lastbilsolycka. Lastbilen välte och fraktade 32 ton bikupor. Den lokala polisen och biodlare som hjälper till hoppas att bina letar sig tillbaka till sina drottningar och bikupor inom ett par dagar.
P1, Sveriges Radio.
4:02 på natten ska vi få 2 program från fredagsförmiddagen. Om en dryg halvtimme ska det handla om att Putin rustar vid finska gränsen i dagens Ekopodden med Robin Olin. Gästen här gången är Sveriges Radios Nordenkorrespondent Carina Holmberg. Här och nu har det blivit tid för förmiddag med Nicke Nordmark.
En statlig utredning har föreslagit ett nytt betygssystem. Det är 3:e gången på 30 år. Bland annat föreslås förändringar av de nationella proven där de ska få en mer avgörande roll och rättas centralt. Så idag ska vi prata om kunskapsprov och bedömning nu och förr. Varför är det så svårt att få till ett bra system som är rättvist och likvärdigt? Och vad innebär det om de nationella proven får större betydelse? Närmar vi oss dåtidens examensprov? Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Dagens gäster är Ali Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket.
Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken Varför nationella prov? Välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, men ni har båda medverkat som experter i olika delar av utredningen om ett nytt betygssystem. Hur kommer det sig att vi återigen ska byta betygssystem, Ali?
Ja, alltså det finns ju många undersökningar under de senaste åren där det framkommer att det finns betygsinflation och betygsdeflation och att betygen inte är likvärdiga. Och det ser man då att det är ett stort problem eftersom vi använder de lärarsatta betygen som ett urvalsinstrument.
Mm. Christian? Mm.
Ja, till det Ali säger har jag också frågan om det här F-betyget som har fått mycket kritik, det vill säga ett betyg som underkänner elevers kunskaper. Och det är också något som ligger i det här förslaget, att man vill avskaffa det.
Just det. Och en del av allt det som föreslås i det här betänkandet som heter ett likvärdigt betygssystem handlar om förändringar kring nationella prov. Men om vi tar det lite från början och så utgår vi från gymnasieskolan, tänkte jag. Vad har nationella proven för funktion idag, Christian?
Ja, huvudfunktionen har varit att stödja likvärdigheten i lärares betygssättning, och tanken eller mekanismen för det är att resultat från nationella prov ska väga lite tyngre än resultat på samma kunskapsområden som lärare själva har bedömt. Men ett nationellt prov kan aldrig fånga liksom alla kunskapsresultat, så att det blir ändå någon slags liksom kompromiss. Men fram till 2017, då hade proven också en stödjande roll i att det skulle stötta lärare genom att ge dem bra exempel på hur man kunde tänka kring elevers kunskaper. Så att jag har liksom gått från att vara lite mer stödjande, ett slags uttolkande av kursplaner, till att bli en lite mer tydligare fokus på att kontrollera för likvärdighet.
Mm. Ali, vad har du för tankar där? Vad har nationella proven för funktion idag?
Ja, men alltså, precis som Christian säger, så har det ju, när de infördes i början på 90-talet, att då hade de ju en mer liksom, vad ska man säga, en annan typ av funktion där man skulle konkretisera läroplaner och den kunskapssyn som vi har i våra läroplaner till att bli den här förskjutningen där man mer ska vara ett stöd för betygssättningen. Och det är klart att så som de är konstruerade idag så finns det ju problem med hur de kan användas för att stärka likvärdigheten då i betygssättningen.
Mm. Vad är det vi menar med likvärdigheten?
Ja, alltså det handlar ju om att det är elevernas kunskapsnivå, liksom att den ska liksom bedömas likvärdigt mellan skolor till exempel. Att en viss kunskap ska betyda samma betyg egentligen, om man tänker att hur nationella proven ska stärka eller stödja betygssättningen. Och det här med likvärdigheten är ju väldigt centralt just när det handlar om att vi använder betyg som ett urvalsinstrument, det vill säga att det är, till exempel från årskurs 9 till gymnasiet så är det ju det meritvärt eller betygen som påverkar ju elevens livschanser, vilken utbildning kommer man in på. Och det är likadant från gymnasiet till högskoleutbildning, att det är ju ett viktigt mått, och det behöver då vara likvärdigt över skolor.
Mm. Hur avgörande är de nationella proven då för betygen idag, Christian?
Lärare tar ganska stort intryck av de nationella proven. Det gör de. Samtidigt så har ju också, tror jag, Riksrevisionen visat att den här formuleringen som kom då 2017-2018 inte riktigt fungerat lika styrande som man hoppats. Och det är egentligen inte så konstigt. Lärare har ju också väldigt många andra intryck av eleverna, och som jag nämnde innan, proven kan ju bara liksom bedöma en liten del av elevernas kunskaper. Så att den regleringen som tillkom då, att proven skulle bli lite mer styrande, är ändå ganska luddig. Det anger inte exakt hur mycket de ska styra och på vilket sätt.
Ja, men det var det jag tänkte fråga. Vad var det här för formulering, och rent formellt, hur mycket styr de då?
Alltså formellt så är det fortfarande upp till läraren att sätta det betyg som läraren tycker är mest lämpat. Och provunderlaget är ett nationella provunderlaget är ett av alla de underlag läraren kan använda, men det ska ha lite mer betydelse då än likadana underlag som läraren har samlat in på egen hand. Och det där är ju ganska svårtolkat då.
Ja, det låter lite luddigt. Ali, det verkar som du har något på hjärtat.
Ja, nej, men alltså jag tänker att det som ändå står i styrdokumenten, det är ju det här att lärarna ska göra en allsidig bedömning. Man ska ju så ha flera olika underlag som man tar med när man betygsätter. Och det är väl där det varierar ju förmodligen relativt mycket då mellan lärare. Och när man tittar på det här liksom att, som det är med det här med särskilt beaktat, vissa lärare kanske då använder resultat på nationella proven mer examinerande. Det vill säga att man kan säga till eleverna att ja, men det resultat du får på ditt nationella prov, det kommer du få liksom i ditt slutbetyg. Och då använder man det mer examinerande till att det finns lärare som inte tar hänsyn till resultatet på nationella proven kanske alls, utan man har andra underlag. Så då blir det ju, den får ju inte den rollen då. Och då kan det ju bli väldigt liksom skillnad hur man använder det.
Mm. Det låter inte som att det är bäddat för ett likvärdigt system i mina öron i alla fall. Men vilka fördelar finns med nuvarande upplägget, Ali?
Ja, alltså om man tänker tillbaka lite grann på det ursprungliga syftet med att konkretisera läroplanen och liksom styrdokument och också att det är en fortbildande funktion för lärarna, så kanske det liksom är en styrka då att man via de här proven man ser lite grann vad är det för typ av kunskaper, hur ska man, vilka former liksom ska man prata, diskutera saker och ting och så som då framkommer i proven. Så det är väl en funktion och den kommer ju försvinna liksom, utan det blir ett annat typ av nationellt prov och då får man försöka lösa det på andra sätt då, vilket man skriver om i den här utredningen.
Och om vi då går framåt och tittar på de förändringar som föreslås nu när det gäller nationella provet. Vad är det för förändringar, Christian?
Det är ganska stora förändringar där det nationella provet ska inte påverka elevers enskilda betyg, utan man ser betygen som ett bedömningsunderlag som ska få vara kvar eftersom betyg är det som visar sig ha bäst prognosvärde, alltså det vill säga elevernas genomsnittliga betyg visar så att säga bäst vilka elever som kommer klara sig bäst på universitetet, men då är de då inte likvärdiga, så att betygen räknas ihop för sig och sen så räknas då provresultaten ihop för sig och sen så gör man en sammanvägning där då, så att provresultaten både för den enskilda elevens provresultat och det genomsnittliga provresultatet för skolan ingår då i en viktningsmodell som gör att skolor som sätter lite för höga betyg, deras elever kommer få ett lite lägre meritvärde och på så sätt så vill man uppnå ökad rättvisa i systemet.
Ja, jag känner att jag behöver lite mer hjälp att förstå. Men det är alltså betyget sätts först av läraren liksom. Och det betyget baseras inte på prestation på nationella provet. Så långt är jag med. Ja, bra. Och sen så görs då nationella prov som inte rättas av läraren heller, va?
Nej, tanken är att det är rättas centralt.
Ja, och så slås det där ihop sen till att bli så att säga det riktiga betyget. Får jag säga så?
Meritvärdet. Så att betygen är fortfarande det som läraren sätter på elevers kunskaper som en liksom kommunikation mellan lärare och elever. Sen när man inför att man söker sig vidare så räknas det samman i ett meritvärde och då kommer resultaten på de nationella proven in.
Just det, då är jag med. Och vad är det man hoppas att komma åt med de här förändringarna kring nationella proven, Ali?
Ja, det är ju att det här meritvärdet, det här liksom modererade meritvärdet, att det blir mer mätsäkert, att det ska bli mer likvärdigt och mer rättvist. Att det ska inte bero på liksom hur skolan, om det är så att skolan till exempel sätter glädjebetyg eller snälla liksom betyg och sådär, utan att det här nationella provet genomsnittet på skolan kommer liksom att moderera det betygsgenomsnittet. Så att man, det är ju det man vill uppnå, det är att när det gäller betygen i årskurs 9 och slut i gymnasiet så vill man att de ska bli mer likvärdiga och ett säkrare mått helt enkelt för att de används för urval.
Och en del kritiker har ju flaggat för att det är problematiskt att nationella proven blir än mer avgörande då. Men andra välkomna förändringar för att det ska bli mer rättvist och likvärdigt. Alltså vilka fördelar ser ni med de här förslagen, Christian?
Nej, men fördelen är väl att man kan kanske komma åt då skolor som systematiskt sätter för låga eller för höga betyg. Vi vet att Ett stort problem är att högpresterande skolor sätter lite lägre betyg på sina elever till exempel då, för att man har högre förväntningar än vad man kanske borde ha.
Just det.
Och sen så finns det andra skolor som sätter alldeles för höga betyg, glädjebetyg. Och det är den här liksom strukturella skillnaden på skolnivå, det är den man framförallt vill komma åt då. Nackdelarna är ju att det är bara att man gör central rättning innebär att det är vissa typer av prov som inte är så lämpade, till exempel kring muntlig kommunikation och samtal kring matematik. Och så det blir förmodligen lite mer flervalsfrågeprov av högskoleprovskaraktär. Då kanske man inte kan fånga komplexiteten i kunskapssynen i läroplanerna. Nej. Lika bra.
Ali, vad säger du om fördelar och risker med det här förslaget?
Ja, alltså man tänker här att den här modereringsmodellen som säger då att 70% ska då, alltså det här meritvärdet då ska bestå av det här modererade betygsmåttet då, och sen 30% ska vara då elevernas individuella resultat med att följa proven. Så fortfarande finns det någon möjlighet att liksom skriva en följd prov och kunna påverka liksom sin möjlighet så att säga. Så man vill liksom kombinera detta istället för att ha ett rent examensprov liksom. Så det är väl en sån här sak. En annan sak som man kan fundera på det är att till exempel om jämför med under pandemin så hade man ju inte, då ställde man in nationella proven i grundskolan då, och att lärarna ska då sätta betyg utan att förhålla sig till ett nationellt provresultat, utan då innebär ju det både en möjlighet och en risk. Alltså att lärarna måste då bli säkra om liksom, vad är deras ämnen, vad är centralt innehåll och vad är liksom ämnes syfte och så vidare för att kunna då betygsätta. Så risken är att lärarna blir osäkra och man vet inte, tänker man sätter helt fel betyg och sådär, och sen kommer man att vända proven och så modereras det. Blir det stor skillnad då liksom på det man har satt, och det kan jag tänka mig kan vara så att lärare känner en viss ängslan och oro inför det. Och samtidigt ger det en möjlighet att man faktiskt kan utveckla den kompetensen. Menar jag, i en bakgrund som svensklärare liksom, att ja, men vad är det som är centralt i svenska som eleverna ska ha med sig från årskurs 9 till exempel, och vad är det som är viktiga delar och sådär, och då kan man ju liksom utveckla det där liksom och jobba mer med det, liksom är lite mer fritt. Jag tänker ibland också på vissa jämförelser här, men jag tror det är Finland bland annat, de har liksom lite mer löst det här kring betygssättningen. Sen har de ju liksom ett examensprov liksom som är mer skarpt liksom, men det här att man får ändå en frihet också lite mer. Och det ställer ju krav på läraren också.
Absolut. Vi ska gå vidare. Jag tror vi kommer att komma in lite på hur det kan se ut i andra länder också. Jag ska säga att det här betänkandet med förslag på ett likvärdigt betygssystem, det är ute på remiss, och eventuella effekter av det här förslaget ska då analyseras. Så vi får se var det landar. Vi pratar alltså om de nationella proven och det nya betygssystemet. Och det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, vi har haft studentexamen, vi har haft centrala prov, standardprov, nationella prov och kunskapsbedömning i provform i många olika former genom åren. Men jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till studentexamen. Christian, vi säger ju att vi tar studenten än idag, men det där är ju en rest från dåtidens studentexamen som vi hade i nästan 100 år. Sista kullen var alltså 1968. Vad innebar det att ta studentexamen då, 1968?
Ja, studentexamen som institution ändrade ju form. Det infördes 1864, och det var lite för att man tyckte att den examen som då fanns, som skedde vid universiteten, som alltså var en inträdesexamen istället för en avgångsexamen, att den var lite godtycklig. Sen bytte den namn under en period till mogenhetsexamen, och sen blev det studentexamen. Men i grunden så handlade det om att eleverna på gymnasiet genom muntliga och skriftliga prövningar i sina ämnen visade att de hade de kunskaper som universitetet förväntade sig att man hade när man började på universitetet. Så en väldigt viktig del i studentexamen var inflytandet av så kallade censorer som var universitetets representanter då, både i framtagandet av de skriftliga proven och sen så var censorerna på plats också vid de muntliga examina. Och det var de muntliga examina när de genomfördes på examensdagen. Det var då man initialt fick ta på sig mössan och springa ut. Det där luckrades upp lite grann mot slutet. Då.
Men kan du berätta lite mer om själva studentdagen? Hur såg den ut?
Alltså, först så gjorde man de skriftliga proven, och det är viktigt att komma ihåg, för de var ju också en väldigt betydelsefull del. De gjordes på vissa provdagar mellan mars och maj. Något prov kunde göras också på hösten, och de proven rättades av elevernas egna lärare tillsammans med en annan lärare på skolan. Om de inte var överens om betyget, då gick rektor in och satte betyget. Och sen hade man då den muntliga examen, och inledningsvis så examinerades man muntligt då av framförallt universitetets censorer i 45 minuter per ämne och i alla ämnen. Men med tiden, med takt, alltså det första studentexamen, det var, tror jag, 87 elever som gick ut, och på 60-talet så var det runt 15 000. Så att de här censorerna räckte inte riktigt till, och man började examinera i större och större grupper, i färre och färre ämnen och i kortare tid. Så att i slutet så var det kanske 10-15 minuters muntlig examination i 2-4 ämnen.
Ja. Men om man tänker sig då att det är viktigt med rättvisa och likvärdighet, hur stod sig studentexamen utifrån de perspektiven?
Det var ju en liksom bärande princip i studentexamen att man skulle försöka åstadkomma ett mer rättvist och likvärdigt system. Då de här censorerna hade kanske ett par olika skolor som de besökt, och de hade sina liksom normer för vad som krävdes. Och de var ju också med då i de här diskussionerna om de skriftliga delarna och ställde upp också. Det här är verkligen vad som man behöver kunna visa att man kan då. Inledningsvis hade censorerna lite större betydelse för själva betygssättningen, men under den här 100-årsperioden vi hade studentexamen så fick lärarnas bedömning större och större betydelse för det slutgiltiga betyget. Hur likvärdigt det var undersöktes väl inte egentligen riktigt då, utan det var ju också en mindre andel som tog studenten, och konkurrensen till högre utbildning var kanske inte lika brännande, så att likvärdighetsfrågan ställdes inte så mycket på sin spets, utan de som passerade ansåg sen också kunna klara universitetsstudierna.
I den här utredningen då, som lämnades över till regeringen nyligen, så har de utvärderat examensprov, och de skriver att de å ena sidan kan motverka betygsinflation, men å andra sidan inte blir likvärdigt att ett helt ämnesbetyg kan avgöras vid ett enda provtillfälle. Att det blir rättvist men inte rättvisande. Var det något argument som fanns mot dåtidens studentexamen också?
Ja, rättvisefrågan har ju kommit upp egentligen sedan 1600-talet när det gäller bedömning i skolan. Att det är svårt att åstadkomma helt rättvisa bedömningar. En sak som lyftes fram inför studentexamens avskaffande, det var ju att det för vissa elever upplevdes väldigt, väldigt stressande. Samtidigt, det var bara mot slutet 2-4% som inte klarade den muntliga examen. Så att de flesta passerade ju igenom den. Sen huruvida betygen som föll ut var rättvisa eller inte, var det inte jättemycket diskussion kring. Utan mer att den stress det innebar att göra de här examensprövningarna mot slutet, och även de här skrivningarna som var ganska långa, man kunde sitta 4-6 timmar med ett prov, att det missgynnade vissa elever som inte hade liksom skriv- och läskulturen så naturligt med sig hemifrån.
Nej. Studentexamen finns ju fortfarande kvar i varierande former i Finland, Danmark, och i Norge har man både studentexamen och lärarsatta slutbetyg. Varför gick Sverige en annan väg?
Det är lite oklart exakt vad som låg bakom besluten. Man gör vissa utblickar i de här utredningarna mot hur det går till i andra länder. Jag tror att vi hade också som ganska unikt internationellt sett valt att införa standardprov i grundskolan, och nu vill man införa centralprov i gymnasiet med den här relativa betygssättningen 1-5. Och det sättet att se på rättvisa är ganska instrumentellt och ligger i linje med socialingenjörskonst, som också var ganska unikt för Sverige. Att man såg att vetenskapen kunde gå in och skapa rättvisa genom ett vetenskapligt konstruerat prov, att det då skulle vara bättre än den typen av mer humanistiskt grundade, ganska långa essäer och så vidare som ingick i studentexamen.
Mm. Tror du att vi kommer att återgå till något liknande studentexamen i framtiden?
Inte i alla dess komponenter. Den här sensorsprövningen då, där representanter från universitetet var med och gjorde muntliga bedömningar, det kommer vi aldrig kunna återgå till, inte minst av kostnadsskäl. Möjligen att man har AI som kan hjälpa till med den typen av bedömningar. Sen har vi ju universiteten, eller representanter för universiteten är ju med i konstruerandet av nationella prov som det ser ut idag. Så på så sätt så har ju universitetsvärlden ett inflytande över proven.
Mm. Ali, vad tänker du då? Går vi mot en riktning som påminner om gamla tidens studentexamen?
Nej, jag tror väl inte att vi riktigt går dit, utan precis som Christian säger, att det vi är i nu den här utredningen, det är ju lite mer att få en ranking och en mer liksom relativ modell på ett sätt att man vill, eller man föreslår att man ska ha en bedömning som är mer mätsäker, och den blir mer teknisk på ett sätt ju. Liksom det blir den här modellen som de ändå föreslår, den är ju inte helt lätt att ta till sig liksom, och förstå. Så det är ju en utmaning att få både lärare och elever och andra liksom, stakeholders att förstå liksom, hur den är byggd liksom, och varför den skulle fungera väl. Så jag tror att det här, liksom det man är inne, man resonerar om det i utredningen också, att man tänker sig inte att den vägen är möjlig, utan det blir den här, man vill ändå att lärarsatta betyg ska vara en del av meritvärdet, just för att man ser att lärares förmåga att kunna bedöma elevers kunskaper som då predicerar hur det går senare på universitetsnivå till exempel, att den är stark, liksom att den ändå fungerar relativt väl. Så att man vill ha en kombination. Liksom.
Just det. Vi ska fortsätta att prata om utmaningarna när det gäller kunskapsbedömning i provform och vad som egentligen är rättvist och likvärdigt. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och idag gästas vi av Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, och Ali Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Hörrni, sticker Sverige ut med sina byten av betygssystem jämfört med andra länder? Ali?
Ja, men det gör vi lite. I alla fall i det nordiska. Det är väl både och, tänker jag. Men jag tänker att vi har de här reformerna och haft de här stora förändringarna. Jag funderar ju på det faktiskt. Och tänker, vad är det som gör att vi håller på att ändra och göra reformer? Och jag tänker bland annat att vi tillmäter betygen en stor betydelse i Sverige. Att vi har gjort det under lång tid. Att de har använts för urval till vidare steg i utbildningssystemet. Och att vi då också tillmäter dem ju stor betydelse för individen, liksom att det kan faktiskt vara helt avgörande för hur jag kommer vidare och så. Så jag tror att liksom hos oss här det har blivit väldigt ideologiskt, någon slags politiskt väldigt liksom styrande också, vilket det såklart är liksom. Så det är inget konstigt, men det kanske är lite högre grad av det hos oss, kanske jämfört med andra länder.
Mm. Christian, vad tänker du? Vad beror det på att vi byter ofta?
Jag tror att det har lite att göra med också vår kulturella syn på rättvisa, där vi ser väldigt mycket att man kan skapa rättvisa genom rättvisa procedurer, och att vi då kan gå in mer tekniskt och kompensera, att skolan har ett kompenserande uppdrag i till exempel Tyskland som är mycket mer meritokratiskt. Där ser man att utfallet av skolgången liksom bekräftar på något sätt en olikhet som man har fötts in i och det anses då rättvist eller mindre problematiskt. Sen tror jag att den här typen av system bygger hela tiden på dels att de ju de facto skapar rättvisa, och vi kan ju se då i mätningar att men det är inte helt likvärdigt, och det andra är att de behöver ha legitimitet, och för att få legitimitet så måste de vara begripliga, och en del av de förändringar som har skett har kanske inte varit fullt ut begripliga för lärare och elever. Som när jag gick i skolan på 80-talet och att femmorna har tagit slut, det var aldrig så. Det fanns ingen reglering som gjorde att femmorna kunde ta slut, men systemet var så komplext att det missförstods, och då uppstår liksom en bristande legitimitet för det, och då kan man se att man behöver ändra på systemet.
Mm. Alltså det verkar ju verkligen liksom komplext och svårt att hitta en form av kunskapsbedömning som är rättvis och likvärdig. Varför är det så komplicerat?
Ja, alltså jag kan börja. Nej, men jag tänker att det här med att bedöma kunskaper och att vi gör det på lite olika sätt och sådär, men det handlar ju i grunden om att liksom vi vill ta reda på vad elevens sanna kunskaper är. Liksom. Och då gör vi det genom egentligen en slags indirekt mätning. Vi söker att ta reda på vad eleverna kan. Och det är klart om man tänker att om vi ska se hur lång en människa är, eller så, det kan vi se, vi kan titta på det finns. Liksom. Men när det gäller kunskaper, vi kan liksom inte se in i någons huvud och se då vad är det man kan. Utan vi måste försöka ta reda på det, och det gör vi ofta på en mängd olika sätt. Men prov kan ju vara ett rätt så vanligt sätt liksom, i skolan. Man kan ju be eleverna presentera någonting eller göra massa olika saker. Och då blir det ju alltid en risk att det blir fel i det. Liksom, dels de uppgifter vi tar fram, det vi ber dem göra och så vidare, och hur vi bedömer det. Så det här är ju svårt. Liksom, för att det är inte så enkelt att ta reda på vad någon kan.
Jag tror också det att liksom, tingens ordning var lite enklare förut. Ett uppsatsämne på i studentexamen kunde vara växtlivet i en svensk insjö. Och där fanns det liksom mer svart på vitt saker och ting som man kunde skriva om. Idag är det mycket mer resonera och argumentera. Och då, det är helt enkelt mer svårmätta kunskaper på ett sånt här instrumentellt rättssäkert sätt och som ett papperpennaprov kan anses vara.
Christian, jag vill tillbaka till det här du pratade om, att det är viktigt för oss i Sverige att det ska vara rättvist, att det liksom finns någon slags ideologiskt i det. Vad är det för typ av rättvisa som är viktigt i Sverige då?
Ja, det är ju väldigt tydligt och har varit kring skolpolitiken då, att den ska ha ett kompenserande uppdrag. Att vi föds liksom in i en samhällelig orättvisa, och skolan har då en funktion i detta samhälle att hjälpa elever som inte har fått liksom lika goda förutsättningar hemifrån att ändå lyckas att lära sig mycket, att få bra meriter så att man kan vidareutbilda sig. Så att utbildningssystemet i sig ska liksom inte bidra till eller förstärka den sociala orättvisan. Och det är väldigt starkt, och det är någonting som socialdemokratisk politik till exempel har drivit kring utbildning under större delen av 1900-talet.
Mm. Vad tänker du, Ali?
Ja, nej, men det här med likvärdighet och så, rättvisa, det, man kan ju säga det på att det ska vara rättvisa i de här förutsättningar, eller att det här att det kompensatoriska, det innebär att man kanske måste ge olika resurser till olika skolor eller olika grupper av elever, för att de har olika förutsättningar när de kommer in till skolan, och ska skolan liksom kompensera. Så det är en del i likvärdigheten, vilka möjligheter har man att lära sig, vilka opportunity to learn finns för eleverna med olika bakgrunder och förutsättningar och så. Och en annan del är ju likvärdigheten i utfall, det vill säga att till exempel ett betyg ska vara ett mått på kunskaper som inte ska variera. Det ska inte vara så att en lärare liksom sätter ett betyg som är ett högt betyg, och sen en annan lärare bedömer kunskaperna som ett medelhögt. Liksom. Att det, så det är liksom likvärdighet och rättvisa i liksom egentligen två aspekter här, liksom två delar. Så det är också,
men så här, det här kanske är den svåraste frågan av alla, men ändå. Går det att ha ett helt rättvist betygssystem då, Christian?
Nej, det går inte. Det finns inga länder som liksom gör anspråk på rättvist betygssystem, utan det finns för- och nackdelar med olika system. Vi har prövat många modeller då, och jag tror det som man är inne på nu är att kanske erkänna också att vi kan inte ha helt rättvisa och likvärdiga betyg, men att man då kan ha mer rättvisa och likvärdiga prov. Men det är ju heller inte riktigt sant, för att det finns stora elevgrupper som missgynnas av den stress som uppstår vid ett provtillfälle, och papper och penna formatet är ju bara, testar bara en viss begränsad mängd kunskaper som också vissa elever kanske har lättare för än så, andra.
Så vad blir då den största utmaningen framåt när det gäller den här kunskapsbedömningen i skolan, Ali?
Ja, men det är väl att försöka hitta en bra väg liksom, som någonstans blir mer rättvis och mer likvärdig. Liksom. Men precis som Christian säger, vi kan inte nå det fullt ut. Liksom. Det går varken med prov. Men jag prov är också att det kan vara provsituationer som gör att vissa elever blockeras och blir stressade och inte kan prestera. Det kan vara frågornas utformning som gynnar vissa elever och inte andra. Och så det liksom finns alltid den problematiken. Men jag tänker också att den här utredningen någonstans så vill man ju nå att det ska bli en större rättvisa just vid de tillfällena i skoltiden när betygen används som ett urvalsinstrument till nästa nivå. Liksom. Mm.
Men här får ni varsin rolig fråga. Och ni får var och en leka med tanken att ni får vara utbildningsminister. Vad skulle vara det viktigaste ni skulle göra då på just det här området, om du börjar, Christian?
Ja, det var verkligen en lätt fråga.
Och kort måste du svara dessutom.
jag tycker som vid alla utbildningsreformer att man bör ta det lite försiktigt och göra systematiska utprövningar mer som organiserade experiment, så att vi kan utvärdera och se, blir det positiva eller negativa effekter av den här reformen innan man genomför den liksom fullt ut. Annars finns det ju risk att vi snart är här igen, att vi behöver förändra betygssystem och systemet för nationella prov.
Mm. Ali, du är utbildningsminister idag.
Ja, nej men jag håller också med. Utvärdera det vi håller på med så att vi vet lite mer om konsekvenser för de olika grupperna av elever och andra stakeholder. Men sen är det klart att det som den här utredningen då tar tag i lite grann, det är ju det här med F-et. Man kanske gör det helt fullt ut, men det är ändå att man tar bort ett F-et och ändrar liksom betygsskalan. Så det är väl det hållet, att ta bort underkända betyg. Men det är väl också det här med behörighetskraven till vidare utbildning som också är en viktig fråga. Till exempel att vi tycker att gymnasiet idag är informellt obligatoriskt. Man behöver ju gå det för att kunna komma vidare. Man kan ju inte som 16-åring kanske börja försörja sig på ett jobb. Och då behöver vi ha alla ungdomar i gymnasieskolan. Och då behöver de kanske komma in på ett lämpligt program så man ser att man tar hand om dem och inte straffar ut dem. Så liksom den, och jag tycker att den här går i den riktningen. Så att det tycker jag är positivt.
Så bort med F-et och tillåt alla att gå gymnasiet, tänker du?
Ja, det tänker jag.
Ja. Mm. Nej, men det är väl ett bra förslag som flera politiker kanske lyssnar på idag. Vi kan ju hoppas i alla fall. Mm. Hörrni, vi hinner inte mer. Tack så mycket, Ali Klapp, docent är du, i pedagogik vid Göteborgs universitet. Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Tack ska ni ha, hörrni.
Mm. Tack själv.
Tack så mycket. Tack.
Ja, det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Och vill du som lyssnar komma i kontakt med oss på redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Vill ni höra fler av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play. Sök på Förmiddag med. Nästa vecka är Förmiddag tillbaka igen, bland annat med Thomas Nordegren om onanins historia, om hur vår syn på det har förändrats de senaste 100 åren. Det blir även program om den mänskliga rösten, om vad som händer om internet slutar fungera.
Närmast här i PT natt, dagens Ekopodden, och därefter efter fem nyheterna, dokumentären En dag i Sverige. Där intervjuas 8 personer från norr till söder och vi får höra om längtan och framtidsdrömmar. Och vi får ett smakprov här nu.
Egil?
Ja?
Vi sa det om vi pratar lite om världsläget och så här. När det är som det är. Men vilka skulle liksom vara med på mitt kafferep? Det var det vi pratade om. Om Putin och Trump och Egil är med. Det är en bra start. Och jag är med. Och min mormor, Kerstin Kvarnström. Hon har ju lite att tala om. Ja, det tror jag. Och så skulle man ha någon mer person, typ Svempa. Eller?
Ja, just det.
Någon som bara säger kort och koncist hur det är. Och Egil som har idéer och lösningar på allt som inte ens går att laga. Det lagar du. Det är kafferepet.
Det är kafferepet, ja.
Odenplans tunnelbana i Stockholm. Biljetthallen.
Vi såg en skomakeri nu. Sko- och nickelservice.
Vlado öppnade sitt skomakeri här för 50 år sedan.
September 75. Och till Sverige kom jag 69. Då var jag 23 år. Mitt barnbarn har sagt att jag ska skicka till kungen. Han anmäler mig att jag jobbat så länge på samma ställe. Då var det andra tider. Men nu går det inte längre. Nu är det hobby. Det finns inget jobb. Skomakeri är död. Folk har inte mera skor. De har jumpadojer.
Lyssna till dokumentären En dag i Sverige efter femnyheterna. Nu är klockan 20:05 och jag lämnar över till Robin Olin.
Carina, hur reagerar man i Finland på uppgiften om att Ryssland börjat rusta upp där vid gränsen?
Ja, men Finlands försvarsmakt har konstaterat att relationen till Ryssland är på en bottennivå just nu. Och allt fokus ligger nu på att rusta upp, stärka gränsen för att möta det här vapenskramlet som man ändå hör där från grannen i öst.
Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om Putins upprustning vid den finska gränsen.
Now at the bases nearest to the Finnish border, it appears preparations are being made.
På satellitbilder från det amerikanska företaget Planet Labs som fotar av jorden från rymden varje dag syns en förändring det senaste året. Bilderna som flera medier tagit del av visar ett område i Ryssland inte långt från den södra finska gränsen. Där mellan barrträden dyker hundratals tält upp på rad. Och nya baracker som enligt bedömare är till för att förvara militärfordon och stridsflygplan.
Their presence basically indicates a growing need for accommodation for a growing number of soldiers and military activity.
För tillfället bedöms den ryska militären vara upptagen av kriget i Ukraina. Men på sikt väntas en rysk upprustning ske just här mot den långa gränsen till Finland, som nu också är NATOs gräns.
We have to be aware all the time about the threat and how they are planning to expand.
Gäst är Carina Holmberg, Sveriges Radios Norden-korrespondent.
Men Carina, jag tänker om vi börjar med att backa bandet. Alltså Finland och Ryssland har ju så att säga legat där de ligger länge och haft en gräns mellan sig. Hur var stämningen där tidigare om vi tänker ja, efter andra världskriget, och då är det ju Sovjetunionen vi pratar om?
Då hade ju Finland tvingats in i en fred med dåvarande Sovjetunionen. Vi pratar om Moskvafreden 1940, och det var en fred som sved märkbart.
Medborgare, ni har redan igår i radion hört och idag i tidningarna läst om det fredsvillkor.
Man tvingades avstå stora landområden, Karelska näset med rikets andra största stad Viborg.
Förlusten av västra Finlands största och viktigaste hamn Viborg jämte Trångsund och Björkö.
Var tionde finländare, 400 000 personer, tvingades på flykt bort från sina hem. Och Finland tvingades också betala ett stort krigsskadestånd. Och man kan väl säga att det finländska folket präglades av en stor sorg och bitterhet efter den här freden.
Men ja, på något sätt måste man ju då förhålla sig till den här stora grannen i öster och gränsen där. Hur gör man i Finland efter det här?
Ja, precis som du säger så var ju Finland verkligen tvungen att förhålla sig till den här stora, mäktiga, starka grannen i öster. Och det finns ju också bilder ifrån 1948 när Finlands dåvarande president Paasikivi går upp för en trappa och ska möta delegater som har varit i Moskva.
And at Helsinki, president Paasikivi arrives to hear the Russian proposals.
När man har diskuterat det kända VSB-avtalet, vänskap, samarbete och biståndspakt står det för, som man slöt då med dåvarande Sovjetunionen. Och det ledde också fram till det här begreppet finlandiseringen.
Och vad innebär det?
Ja, det handlar om just om hur det lilla landet tvingas huka sig inför en större aggressiv granne. Och Finland till exempel avhöll sig då från utrikespolitik som kunde reta dåvarande Sovjetunionen. Och så är ju tonen och förhållandet gott mellan finska och dåvarande sovjetiska politiker, och de ses ju.
Kekkonen och Palgorni utväxlade skåltal. Och högsta Sovjets presidium och Sovjetregeringen tog tillfället i akt att inbjuda Kekkonen till ett officiellt besök.
Och det finns ju historier om hur Finlands mångårige president Kekkonen, att det badades både bastu och dracks sprit tillsammans på de här på mötena. Finland förblev neutralt. Det fanns ju inte då på kartan att ansluta sig till någon av de här andra västliga allianserna, ja, EU eller NATO eller så då.
Och längs gränsen då, alltså hur är det där under den här perioden av finlandisering?
Ja, Finland har ju en väldigt lång landgräns mot Ryssland, 1300 kilometer lång, lite drygt. Och det finns ju då såklart gränsstationer och precis som många andra gränsbygder så är det ju också en levande gränsbygd. Och det var ju då många medborgare i Sovjetunionen som åkte över till Finland för att kanske för att handla och annat.
In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end.
Efter Sovjetunionens fall i början på 90-talet, då ökade ju trafiken väldigt mycket. Och det byggdes stora köpcentrum för ryska turister och det där blev viktiga inkomster för småsamhällena på den finska sidan.
In Finland, and it's very nice to stay here. Not very expensive, yes.
Gränsövergången är ett problem under ryska storhelger eftersom tullpersonalen på båda sidor av gränsen då inte räcker till, vilket skapar långa köer.
Det där dog ju sen helt fullständigt efter invasionen i Ukraina.
After months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine.
Ja, vad händer med allt det här som du beskriver längs gränsen där då?
Ja, då förändras bilden helt. Från att man ändå haft en hyfsat god grannrelation, även om Ryssland alltid har mullrat lite grann mot den lilla grannen, så blir ju ändå nu Ryssland på ett helt annat sätt ett potentiellt och reellt hot. Och det är vissa små gränsövergångar som stänger.
Beslutet syftar till att i princip helt förhindrar rysk turism till Finland.
Finland börjar också bygga stängsel.
Vi var alla överens om behovet, säger statsminister Sanna Marin till Yle om riksdagsbeslutet.
Jag har ju besökt flera av de här gränsstationerna och tillsammans med gränsvakter i Kuusamo gränsstation så fick jag klättra upp i ett äldre övervakningstorn. Det var sån här metalltrappa, ni vet, som lät lite under fötterna, och när man stod där uppe så kunde man känna i vinden, liksom man såg hur granarna blåste, och där stod jag tillsammans med de här gränsbevakarna och de pekade över ut till den ryska sidan.
Ja, här ser vi ryska sidan då, om vi tittar direkt mot öst här från torn.
Och det var ingen trafik alls över vid den här gränsövergången.
Och vad säger folk till dig där då om, ja, det som har hänt?
Kosamo var ju en sån ort till exempel som hade då en sån här vännerrelation med den närmsta grannorten på den ryska sidan. Och det var ju sånt vänskapssamarbete som bröts direkt.
It was the first time that I thought about that they can also attack to Finland.
Jag var i stadshuset och träffade Kosamos borgmästare och talade med honom. Han berättade då att han hade pratat med sin vuxne son som just då gjorde sin militärtjänstgöring, att ja, vi måste vara beredda att försvara oss, och det kommer vi göra precis på samma sätt som Finland gjorde då under andra världskriget.
It was a strong feeling. Do we fight against Russia if they come here? We both had a strong opinion, of course we will fight.
Och lever det minnet kvar, skulle du säga, alltså bland dem du träffar?
Ja, jag skulle säga att alla i princip i Finland har ju någon mormor eller någon morfar eller farfar eller någon som har varit med i kriget, som har varit drabbad av det här.
I've been thinking a lot myself and with my children and my grandchildren, what's going to happen?
Det finns en historia som berättas genom generationer.
We have to be careful and do everything for our security.
Skräcken för ryssen finns kvar i Finland väldigt starkt.
But you try not to think about it that much.
Och förståelsen av det som händer i Ukraina är ju väldigt tydlig och påtaglig också.
Och om vi pratar om då det här gränsområdet, vad hände mer där under den här perioden?
Precis efter den ryska invasionen i Ukraina, då kommer ju underrättelserapporter om hur Ryssland flyttar sin militära kapacitet från områdena längs den finska gränsen ner mot Ukraina. Och då beskrivs ju situationen militärt som väldigt lugn, och det finns ju inte något påtagligt hot eller någon aggressivitet just där. Men det finns ju också ändå den där känslan av att det finns i ett längre perspektiv ett hot och en aggressiv granne, och det är också där som diskussionerna om ett NATO-medlemskap börjar i Finland.
I won't give any kind of timetable when we will make our decisions, but I think it will happen quite fast.
Ryssland varnar ju både Finland och Sverige för att gå med i NATO ett antal gånger, och Putin har en pressträff under den här perioden och säger han att ja, kommer det här ske så kommer han agera på samma sätt som NATO och sätta in trupper då vid gränserna där.
Военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально.
Men det snarare triggar Finland ännu mer att söka sig västerut och in i NATO.
Now in the past few minutes, Finland has officially joined NATO, becoming its 31st member.
Och ja, vad får det för konsekvenser då för just den här gränsen att Finland går med i NATO?
Från rysk sida så ser man ju det här då som en ovänlig handling. Det här ökar ju då hotet, och Finlands långa, långa landgräns blir ju då NATOs längsta landgräns mot Ryssland.
Russia has warned it might be forced to take retaliatory measures.
Även om då det är militärt svagt på den ryska sidan längs gränsen, så finns det ändå en påtaglig oro för hybridkrigföring.
At one of the world's coldest border crossings, Finland is accusing Russia of a cruel practice of bringing desperate underdressed migrants from the Middle East to the Arctic.
Det tydligaste exemplet var väl de här större grupperna av migranter som kom från rysk sida in i Finland. Och där vet jag att jag pratade med gränsbevakningsmyndighetens personal som jobbar vid de här gränsstationerna, som vittnade om hur man stod upp i de här tornen och tittade över på den ryska sidan och såg hur migranter skjutsades i lastbilar fram till gränsen. Och där lastades man av, utrustades med en cykel, och så pekade de ryska gränsbevakarna liksom på, och nu kör ni över gränsen här mot Finland. Och när de har lämnat den ryska zonen så stängde ryssarna liksom grinden bakom dem och låste, så det var ingen väg tillbaka.
In November already they've received some 700 people, and this is up from receiving zero
people at the border in the early part of this year, so they can definitely see that the trend is changing.
Och just det här att det kom då i hundratal, man var ju väldigt rädd för att det här skulle bara accelerera och bli större och större och mer och mer, och det ledde sen fram till att Finland helt stänger gränsen till Ryssland hela vägen.
Sealing off the entire border amid rising political tensions.
Och ja, Carina, nu så har det alltså kommit nya uppgifter i form av satellitbilder som tolkas som att något nytt håller på att hända där på den ryska sidan gränsen mot Finland.
Fighter jets likely can't operate from the base yet. It need, there needs to be some more renovation projects.
Ta oss igenom, vad är det som framkommit där?
Ja, det vi ser nu, det är ju då konkreta bilder på vad egentligen då Finlands försvarsmakt har beskrivit i sina underrättelserapporter som ska komma.
We have to be aware all the time about the threat and how they are planning to expand. Mm-hmm.
Och det här är ju bilder då som har blivit verifierade Sveriges Television.
Här i norr ska Ryssland bygga två nya militära flygfält.
New York Times har också skrivit om det här. Och på de här bilderna så ser man ju nu konkreta exempel på hur Ryssland har börjat bygga upp någon ny slags infrastruktur vid flera av de här militärbaserna längs den finska gränsen. Och det handlar om stora lagerhallar som byggts på vid ett ställe.
De har totalt tre nya byggnader dykt upp sedan 2023.
Det finns bilder som visar att ett stort område som bara var ett övningsområde med grus under 2022. Här har det nu byggts tält.
Satellite images show some 130 military tents erected earlier this year at the Kamenka base, about 60 kilometers from Finland.
Som enligt då bedömare ska kunna ta emot uppemot 2000 soldater. Mm. Det här är ett konkret exempel på hur det är en förändring på den ryska sidan längs gränsen.
Mr. President, on Russia, are you worried about the reports on a military build-up along the borders towards Finland and Norway?
Under våren 2025 riktas uppmärksamheten i flera NATO-länder mot just den finsk-ryska gränsen.
There have been reports for some time that Russia has been looking at a build-up in that area.
Vesa Virtanen, chef för den finska försvarsstaben, intervjuas bland annat i tyska Welt.
The thing is that Russia is testing Article 5 all the time.
Han menar att tecknen på rysk upprustning där vid gränsen ska ses i ljuset av att, som han säger, Ryssland hela tiden testar artikel 5. Alltså den artikel i NATO-fördraget som innebär att medlemsländerna ska skydda varandra om det sker ett angrepp. Och chefen för den finska försvarsstaben säger att man får räkna med att det kommer vara fler trupper där längs den här gränsen framöver.
So there will be more troops in the future than there were before the Ukrainian war.
Så Carina, hur låter det i Finland nu kring de här första tecknen på rysk upprustning där vid gränsen?
Ja, men reaktionerna är väl lite att ja, men nu händer det som vi såg komma. Och man konstaterar från finska försvarsmakten att Rysslands agerande kommer bli allt mer oberäkneligt framöver. Det finns ju också prognosen som säger då att från det att kriget i Ukraina är över så är det frågan om år innan Ryssland har rustat upp längs den finska gränsen, och då pratas det om en stor upprustning, och det är ju det här som Finland tillsammans med NATO förbereder sig för.
Och hur gör man det då? Alltså vad gör Finland och NATO militärt längs gränsen där?
Finland is accelerating preparation for all potential conflicts.
Ja, men vi ser ju väldigt mycket samarbeten, väldigt mycket övningar med NATO-soldater, med Sverige. Vi kan också se ett sånt här konkret exempel att man nu från Finlands regering har tagit beslut om att den spårvidden på den finska järnvägen ska förändras. För den har tidigare varit anpassad efter rysk spårvidd. Så att nu så ska man då, och med start i norr, då anpassa den finska järnvägen till europeisk spårvidd. Och det är ju för att kunna till exempel då underlätta materiell- och truppförflyttningar. För behöver Finland stöd? Ja, men då ser man ju att NATO-stödet kommer kanske från väst in i nordnorska hamnar och sen transporteras över Norge, Sverige och till den finsk-ryska gränsen.
Men du Karina, samtidigt verkar ju Ryssland föra fram att just på grund av att man nu fått en gräns mot NATO i Finland så måste man på något sätt rusta upp för att försvara sig. Alltså hur ser man på det i Finland att just det här NATO-medlemskapet på något sätt också riskerar att eskalera situationen där vid gränsen? Det låter ju som rakt motsatt strategi mot den där finlandiseringen som du beskrev när man ville hålla sig liksom på god ton med Sovjet.
Ja, men det vi ser nu är ju att finlandiseringen är ett minneblott. Finland har skakat av sig det ryska oket och man ser ju NATO-medlemskapet som nödvändigt för sin egen trygghet. Och det vi ser nu är ju ett helt annat Finland. Ett Finland som har sträckt på ryggen och dragit ner jalusiet mot Ryssland och vänt blicken västerut.
Tack så mycket Karina.
Tack.
Gäst var Karina Holmberg, programledare Robin Olin. Och producerade gjorde Marina Nilsson Malmström, Ulrika Lindqvist och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss, skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Och du lyssnar till P1. Klockan har blivit 5.
Här är Ekot. Sverige skärper nu kontrollen i Östersjön av den så kallade skuggflottan, alltså de fartyg som skeppar olja och gas från Ryssland och därmed bidrar till finansieringen av Rysslands krig i Ukraina. Från 1 juli ska svenska myndigheter kunna samla in försäkringsinformation om fartyg som passerar svenskt territorium eller ekonomisk zon och inte bara om de fartyg som anlöper svensk hamn. Justitieminister Gunnar Strömmer säger till Ekot att den utökade kontrollen bland annat kan leda till att fler fartyg sanktionslistas. Under sin kongress i Göteborg har Socialdemokraterna sagt ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott. Och det här beslutet togs efter en hård debatt på S-kongressen. Socialdemokraterna vill nu alltså tillfälligt pröva och utvärdera en sänkt straffbarhetsålder men är fortfarande emot generella sänkningar. Det kommer kritik mot förslaget från regeringens utredare som vill stryka formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. Experter och forskare tycker att sexualundervisningen nedprioriteras. Men jämställdhetsminister Nina Larsson menar att det är ett missförstånd och säger till Ekot att hon tror att sexualkunskapen kommer att förbättras. USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25-50%. Sedan Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Den amerikanska skådespelaren Loretta Swit är död. Hon var framförallt känd för rollen som Hot Lips Houlihan i tv-serien MASH på 70- och 80-talen. Loretta Swit blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Om en dryg timme ska vi få följa med Naturmorgon och titta på svarttärnor bland annat. Före det tankar för dagen. Och så här på morgonkvisten strax efter 5 är det dokumentärdags.
P1 Dokumentär.
God morgon.
God morgon.
Hur mår du?
Det är mars. Det är perfekt.
Hallå.
Hallå.
Är du på plats?
Ja, det är jag.
Man får skaka en lite så här ibland, annars så blir det översvämning på kaffet.
En dag i Sverige. En berättelse om 8 människor på 8 platser runt om i landet. Av redaktionen för P1 Dokumentär. Vi undrar, hur är det att leva i Sverige i slutet av mars 2025?
Det finns en tid för allt. Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Vad gör vi och vad tänker vi på?
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Och alltså, jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och hur möter vi världen så som den ser ut nu?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Oj, nu ringer mitt extra larm. Så det här är min morgontavla.
Här är morgontavlan, vad står det på den?
Jo, men på min morgontavla står det att jag är ungefär lika lätt att ha att göra med som ett brinnande oljefält. Mitt morgonhumör. Det är eltandborsten. Den brötar ju lite.
I USA har president Trump skrivit en presidentorder om att avveckla utbildningsdepartementet.
Kring 90 personer har skadats i en rysk robotattack mot den ukrainska gränsregionen Sumy under måndagseftermiddagen.
Dagen gryr i landet. Och i huset bland kohagarna i Vreten gör Linn sig i ordning för jobbet på rörfirman i Jo och line dance på kvällen.
Vad är klockan?
10:00 nu.
6:10.
Mm.
Hon är 36 år.
Men jag har packat. Idag är det line dance träning. Då är det mina favoritboots. Så där ska vi ha med också. Med träskor är det på jobbet. Nu är vi mellan Vreten och Kaggestorp, kan man väl säga. Vi zoomar ut så är vi ju i Skaraborg, så zoomar vi ut lite till så är vi i Västergötland. Mellan Vänern och Vättern, kan man säga det då. Om man zoomar ut lite till så är vi i Europa. Det är lite coolt att tänka att Vreten också ligger i Europa. Och så är vi på jordklotet. Allihopa. Vi är ju allihopa här då. Varför ska det vara... Eller Ukraina och det liksom. Varför ska det bli någon annans helt plötsligt? Eller vad är det att bråka om? Vi ska ändå gå här allihopa. På den här jorden. En stund. Man har ju den här lilla stunden. Och då får man väl tusan göra något bra. Av det. Man är ju lite rädd om det skulle bli krig. Jag vet inte varför Putin säger att han... Eller ja. Men att man ska äga land och ha makt. Och det kan jag fatta. Det är en bit. Men... För mig, i mitt sinne, är det ganska långt bort, så jag kan inte ens ta in det liksom. Men skulle han vilja ha lite Sverige också så kör väl han. Om inte jag åker hem till han och tar en kaffe då. Och pratar lite och säger att det är väldigt roligt att dansa line dance och. Kanske skulle göra det.
Istället?
Ja. Nu ska jag fråga vad han har gjort idag. Hej, vad har du gjort idag? För det vet man nog knappt själv. Man bara gör. Man tänker inte. Ibland när man tänker till. Vad gör jag egentligen? Jag hjälper folk att få vatten och värme till exempel under mina arbetsdagar. Och det känns värdefullt. Det känns otroligt värdefullt att jobba på en rörfirma. För VVS är ändå livsnödvändigt. Och skulle man fråga han, vad har du gjort idag? Vad har du gjort på jobbet? Skulle han... Nej, jag Har han tänkt på det? Vad han gör på sitt jobb? Jag vet inte. Om det känns meningsfullt och värdefullt. Jag ska nog fråga det. Vad har du gjort på jobbet idag? Kanske skulle säga att jag heter Linn också. Kommer från Sverige, Vreten. Nu rullar vi in mot jord. Trästaden vid Vättern.
Demonstrationerna mot kriget men också mot Hamas fortsätter i Gaza.
De amerikanska biltullarna kommer slå både mot USA och Europa.
Avdelning 95, vuxen psykiatri.
Västmanlands sjukhus i Västerås.
Nu går vi direkt in där i morgonrapport. Så.
Här gör 24-årige Naim sin praktik på vuxenpsykiatrin. Han ska bli sjuksköterska.
God morgon.
Tjena, tjena.
Hej.
Ursäkta att jag stör er en rapport. Nu ska vi se, är ni sju eller är ni flera? Jag vet inte hur helgen har varit för er. Klarar ni er?
Ja. Vi klarar oss.
Ja.
Ja.
Okej,
okay, hej.
Tack,
Marie. Varsågod. Vad är det du ska göra nu då?
Nu ska jag dela läkemedel.
Vad tänker du om världen?
Om jag ska vara helt ärlig, det känns lite läskigt faktiskt att det är någonting på gång. Med, om man kollar vad Trump säger, med vilka länder han samarbetar. Så det är ju lite kaos faktiskt. Han har ju makt och han... Och han